Ja, jag hade ingen bra start på den här morgonen. Jag började med att försova mig. Hela familjen försov mig och det är riktigt rejält. Jag vaknade 5 minuter innan Elisabeth skulle hämta mig. Det blev lite stressat kan man säga. I det ögonblicket så kunde jag nästan önska att jag hade suttit, kunnat logga in mig på Zoom istället och behållit nattlinnet på. Men samtidigt när jag ser er nu här så är det ingen tvekan om att det här är att föredra. Det är så härligt att få fira gudstjänst med er och det är någonting som händer när man sjunger tillsammans till Gud och när vi ber tillsammans som man liksom inte riktigt får tag på när man är på Zoom. Även om jag tror verkligen att Gud är där också. Ja. Och som sagt, jag tog ju på mig det enkla ämnet att Gud är allsmäktig. Vi får väl se om ni tycker att jag reder ut teodicéproblemet efteråt. Lotta predikade ju förra söndagen om att Gud är god. Och nästa söndag är det Gud är kärlek. Och som sagt nu då, Gud är allsmäktig. Och det finns en liten baktanke med det, att vi tänkte de gångerna vi predikar så predikar vi lite om Guds egenskaper. Och jag tänkte att vi börjar med att läsa psalm 91. Och jag läser ifrån Folkbibelns översättning här idag. Psaltaren 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängraren snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm, du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Hur går det här ihop? Det kan man undra när man läser det här. Vi vet ju att oskyldiga människor lider och dör. Vi vet att de ogudaktiga inte får sitt straff. Så som det kan se ut här i världen idag. Och trots att vi bönar och ber så är det som sagt människor som lider och dör. Jag såg en film för ett tag sedan och såg om den igen. Den bygger på en bok som heter The Shack, eller på svenska då Ödehuset. Den handlar om en man som heter Mackenzie, bor i USA förstås. Han växer upp i en kristen familj med en gravt alkoholiserad far som misshandlar både honom och hans mamma. Trots det så växer han ändå upp till en omtänksam familjefar. Han går till kyrkan varje söndag med sin familj. Men plötsligt så drabbar tragedin familjen. Han förlorar sin yngsta dotter under särdeles grymma omständigheter. Och hans redan tilltufsade tro på Gud är efter det i stort sett förlorad. En kort tid senare så får han ett brev i brevlådan. Han blir där inbjuden att tillbringa en helg med Gud. Och han tror att det är någon som försöker lura honom. Kanske till och med är det den här mördaren som har mördat hans dotter som de fortfarande inte har fått tag i. Är det han som försöker lura honom tillbaka? För träffen ska äga rum i den här ödestugan där man tror att hans dotter har dött. Men trots det så åker han dit. Och mycket riktigt så väntar Gud på honom där. Uppenbarad i form av 3 ganska olika personer. Och när den första chocken har lagt sig så ställer han frågan till Gud som har legat och gnagt i honom mer eller mindre hela hans liv, men särskilt det sista. Gud, om du är god och allsmäktig, varför lät du min pappa slå mig när jag var liten? Varför övergav du min dotter när hon behövde dig som mest och lät henne dö ifrån oss? Den här frågeställningen är ju inte på något sätt ny, men jag tycker att den kan tålas och bearbetas lite då och då, eftersom det också är en fråga som oftast tycker jag ställs ifrån icke-troende till en när man pratar om tro. Vill vi kunna nå dem med evangeliet så behöver vi kanske på något sätt, trovärdigt sätt, kunna adressera den här frågan. Även om den kanske inte har något enkelt svar. Kyrkofadern Lactantius, tror det uttalas så, han formulerade på 300-talet det som vi idag kallar för teodicéproblemet. Och han bygger den formuleringen på tre saker som vi som kristna håller för sant. Det första är att Gud är allsmäktig. Det andra är att Gud är fullkomligt god. Och det tredje är ondska finns. Och när han försöker förklara problemet i några meningar så skriver han så här. Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Eller så kan han, men vill inte. Eller så varken kan eller vill han. Om han vill men inte kan, då är han ju maktlös, inte allsmäktig, vilket går emot hans natur. Om han kan men inte vill, då är han ju ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan, då är han både ond och svag och alltså inte Gud. Men om han nu vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det? För det första så tänker jag att vi behöver vara klart för oss vad innebär det att vara allsmäktig. Ordet allsmäktig som användes i den här salmen, i salm 91, är ordet Shaddai. Och ordet allsmäktig då betyder lite runda slängar att vara tillräcklig, att vara suverän, förmåga att göra allt, att vara oberoende, självständig och enväldig. Mänskligheten, vi har en benägenhet att se Guds allsmäktighet som ett hot. Därför att det hotar vår frihet. Vare sig man nu tror på Gud eller inte så syns det som ett hot. Stora tänkare som till exempel Karl Marx eller Immanuel Kant menar att tron på en allsmäktig Gud betyder att vi människor ifrånsäger oss vårt eget ansvar. Men det blir onekligen ganska problematiskt om man ser Guds allmakt i kontrast till människans frihet. För Guds allmakt är faktiskt det som är förutsättningen för våran frihet. Om han inte hade varit allsmäktig så hade han inte kunnat göra oss fria. Och då kommer jag fundera på, vad innebär det att vara fri? Vad innebär frihet? Skulle man slå i Svenska Akademiens ordlista, vilket jag har gjort, så definieras det som att frihet det är ett tillstånd som inte belastas av något oönskat. Alltså, enligt den definitionen så är frihet detsamma som valfrihet. Och på sätt och vis så stämmer det ju. Och samtidigt inte. Jag menar, som medborgare i Sverige så är vi fria. Det skulle nog ingen säga emot. Men det är definitivt en frihet som är under ansvar. Och vi kan inte precis göra vad vi vill. För då skulle vi snart kunna berövas vår frihet. Även om jag vill så får jag faktiskt inte döda någon. Och även om jag skulle vilja ha en ny mobil eller vad det nu kan vara, så får jag inte gå till affären och bara ta en utan att betala. För som sagt, jag skulle bli berövad min frihet i samma sekund. Få av oss skulle vilja leva utan lagar. Det finns ett antal som kanske skulle vilja det, men de är inte jättemånga idag, tror jag inte. Utan lagar och regler så blir det kaos i ett samhälle. Det är till och med kommunisterna som bygger sina idéer på Marx filosofier har väldigt starka lagar och regler för att reglera människors frihet. Och det blir en frihet under ansvar. Så stämmer det då verkligen att frihet är detsamma som absolut valfrihet? Och kan man verkligen säga att frihet är en tillstånd som inte belastas av något oönskat? Teologen Alvin Plantinga, han försökte på 70-talet att lösa teodicéproblemet genom att just belysa människans frihet. Gud är absolut allsmäktig, men han har genom sitt förbund med mänskligheten bundit sin allmakt till vissa regler. Gud väljer att begränsa sin allsmäktighet genom att ge oss frihet. Liksom man i ett äktenskap begränsar sin frihet. Ett äktenskap bygger dock inte på tvång, oftast inte, får man tillägga då, så att säga. Men för oss här i Sverige är det nog oftast inte det. Utan det bygger på kärlek. För att kunna säga ja så behöver jag också kunna säga nej. Gud vill inte att vi ska... nu ska vi se. Gud vill att vi ska välja honom av fri vilja. Men för att vi ska kunna göra det så måste vi också ha möjligheten att inte välja honom. Och paradoxalt innebär det att vi samtidigt som vi väljer Gud så väljer vi också samtidigt som vi väljer bort Gud så väljer vi också bort våran frihet, eftersom det är Gud som har gett oss friheten. Ondskan lockar med frihet. Men i själva verket skulle jag säga att det är den som verkligen förslavar och binder oss. Det är extremt falsk marknadsföring. Jag vill nog inte på något sätt ge sken av att det skulle finnas ett enkelt svar på teodicéproblemet. Många har som sagt genom historien försökt att hitta ett svar. Och jag har presenterat ett av dem, kan man säga. Men det finns oftast en gräns för hur långt det här svaret kan gå vid närmare granskning. Det går inte 100% att förstå. Till slut är det ändå tro och tillit det handlar om. Kan jag tro på att Gud är god? Kan jag tro och lita på att Gud vet vad som är bäst för mig? Kan jag acceptera att livet är orättvist, men att Gud ändå alltid finns vid min sida och vill mig väl? Att lita på Gud, det innebär förstås inte att vi ska trycka undan våra känslor av sorg och kanske ilska över sånt som händer oss. Och att vi inte på något sätt skulle få ifrågasätta Gud. Det är inte alls det jag menar. Tvärtom så tror jag att tro och tillit, det bygger på att vi är öppna och visar allt det här för Gud och kanske också för människor som vi litar på runt omkring. När vi känner oss svikna, när vi känner att vi inte förstår Gud. Salmerna, nu läste jag en ganska positiv salm här, men det finns ju också väldigt mycket klagosalmer där människor uttrycker sig varför Gud. Men det är ju först när man öppnar det där fönstret och ventilerar ut det här som ligger och gnager i en, som också den friska luften kan komma in. När Mackenzie, som jag pratade om i början i filmen, när han mötte Gud i ödestugan och han hade ställt dem alla de här frågorna som plågat honom och visat sin ilska och sin sorg för Gud. Han rasade mot Gud. Men Gud lät honom göra det och försäkrade gång på gång sin kärlek till honom och att han aldrig skulle överge honom. Han gav honom dock inga svar på varför. Det kan vi också se i Jobs bok, som också handlar om det här problemet. Jobb får lida fast att han är rättfärdig. Men vi kan inte se, läser vi boken, så finns det faktiskt, Gud ger honom inget svar. Han säger bara, jag är Gud. Men till slut gör det här ändå att Mackenzie, han kan släppa taget om sin ilska och börja lita på Gud ändå. För han hade fått vädra ut det som tynger honom. Sorger och besvikelser, det kan ta tid att komma över. Det är en process och det är ingenting som sker över en natt. Kanske sker det lite fortare om man får tillbringa en helg tillsammans med Gud i en ödestuga, vad vet jag. Men vi kanske inte alla förunnade att få en sån direkt kontakt, så att säga. Så låt det få ta tid. Men i den processen kan vi också få hämta tröst i bibelordet. Tröst där vi kan få påminna oss om att Gud är trofast. Och samtidigt som vi visar våra känslor, samtidigt som vi släpper ut sorgen och ilskan, så kan vi låta bibelorden påminna oss om och bli den här friska fläkten när vi öppnar fönstret. Och då kan vi påminna oss om till exempel den sista versen som jag läste där. I Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på.